Du lyssnar på Radio Independent Living. Vad sysslar du med? Är ett program om arbetsmarknaden för unga med funktionshinder och lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. Vad man sysslar med, vilket arbete man har, är av mycket stor betydelse i vårt samhälle. En av de första frågor nya bekantskaper ställer är ofta, vad sysslar du med? Arbetet blir på så sätt en stor del av den personliga identiteten. En del som inte enbart har betydelse för individens ekonomiska situation, men också för hur sociala relationer inleds, formas och utvecklas. Arbete är också centralt för vår politik, där full sysselsättning anges som målsättning. Tillgången till arbetsmarknaden är alltså en nyckelfråga för svenskarna. Särskilt viktig blir den för sociala grupper och minoriteter som ofta definieras som svaga och utsatta. Hur ser arbetsmarknaden ut för personer med funktionshinder? Vi fokuserar i det här programmet på ungdomar med funktionshinder och hur deras entré i arbetslivet ser ut. Pontus Stegsell är aktiv inom dövrörelsen i Stockholm. Via teckenspråkstolken frågar vi hur arbetsmarknaden ser ut för döva i Stockholm.
Här i Stockholms län finns det ungefär 300 ungdomar då. Och de flesta går i skolan. Många arbetar också. Kanske med lite mer enkla arbeten. Många vikariat har folk. Det är svårt för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden idag. Det finns säkert flera skäl till det. För oss gäller framförallt det här med tillgången till tolk. Folk känner att man får inte rätt stöd för att man ska kunna komma någonstans i samhället. Och vi är en ganska liten grupp, vi döva. Det finns ganska många olika sorters problem. Kanske inte så stora problem i sig, men det är ju så att för oss är ju kommunikationen oftast ett problem. Många döva försöker söka arbeten, och folk blir ofta osäkra hur man ska bemöta döva. Och det är så att det finns folk på Arbetsförmedlingen som kan hjälpa till, men de räcker inte, de är inte tillräckligt mycket personal. Så att för att komma ut i arbetslivet så är det ganska höga krav på utbildning. Och döva försöker att söka jobb, men det finns inte så många alternativ för oss döva. Och ofta försöker då Arbetsförmedlingen att ordna praktik. I flera fall har det lett till att folk har fått arbetstillfällen efter det, men ofta är det så att folk tycker att det är kommunikationsproblem när det kommer ut döva på arbetsplatserna. Och det är ofta så att det måste finnas många flera tekniska hjälpmedel. Folk behöver få en förståelse för att vi döva, vi hör inte, och hur ska man kommunicera med oss. Och jag tror att det är viktigt att försöka komma ut med information. Och det finns en lösning, är ju lönebidrag. Och vi har diskuterat mycket med olika ungdomsorganisationer, och att man måste försöka komma ut med information. Och vi har upptäckt att just för våran grupp är det svårt att komma ut på arbetsmarknaden.
Pontus konstaterar att det är svårt för döva att få ett arbete. Arbetsmarknaden till sin helhet generellt kan se dyster ut för personer med funktionshinder. Det menar också Fredrik Larsson.
Det skulle jag vilja säga. Det är högre arbetslöshet och högre grad av då mer eller mindre fruktbara åtgärder, skulle jag vilja säga, som inte är riktiga jobb och inte är riktig utbildning. så att säga. Eller vad ska jag kalla det? Riktig utbildning är det kanske. Men frågan är om den för vidare till så jättemycket.
Funktionshindrade som grupp erfar enligt Fredrik en högre arbetslöshet än andra. Men han menar också att man måste se det ur mer individuellt perspektiv. Att det finns olika grupper bland de funktionshindrade som har olika bagage och olika möjligheter.
Jag har lite grann känslan av att det är fråga om att det inte går att säga att det finns kanske en grupp av funktionshindrade ungdomar som det ser likadant ut för. Utan det ser nog väldigt olika ut mellan olika grupper av funktionshinder. Och det ser också väldigt, väldigt olika ut inom samma grupp av funktionshinder. Nu känner jag ju mest till gruppen synskadade, i och med att jag själv är synskadad och aktiv i unga synskadade. Och min känsla vad gäller den gruppen, det är att det kanske är fråga om ett par, tre undergrupper som vi rör oss inom. Och det är dels den grupp som det har så att säga gått väldigt bra för. Gruppen som har möjlighet att återanpassa sig efter att ha blivit synskadade eller som har fått en bra uppväxt och integrerats så att säga i det seende samhället och också fått ett jobb, ganska ja, ett jobb som man är nöjd med och som har kunnat få en bra utbildning innan dess. Stabila människor så att säga som kanske inte ser funktionshindret som hindrande. Så kan jag se att det finns en annan grupp som väldigt tidigt hamnar ganska tokigt till. Man vänjer sig vid beroende, man vänjer sig vid att inte vara efterfrågad. Man ser problemet med sitt funktionshinder före möjligheten med att vara en vanlig människa så att säga, en individ i första hand. Man hamnar tidigt i specialåtgärder på grund av att man antingen inte vet vad man vill med sitt liv eller att man är van vid att hela tiden vara föremål för specialåtgärder av olika slag. Och det gör att man kanske inte heller har möjligheten att hamna på det jobb man vill, utan man låter andra bestämma åt sig vad som är bra för en och finner sig i det, därför man har kanske ingen klar idé om vad man vill. Och det här leder ju till att man då ofta hamnar i åtgärd snarare än arbete. Och det sitter väl i grunden i en kanske tidigare då överbeskyddad tillvaro. Man är inte van vid att ta initiativ, man är inte van vid att ta för sig och så vidare.
Vad som räknas som sysselsättning och vad gränsen går för att räknas som sysselsatt är kriterier som bestäms lika för alla i de svenska arbetskraftsundersökningarna. Däremot dröjde det länge innan man visste något om vilken grad funktionshindrade var sysselsatta eller ej. Inte förrän 1996 genomfördes den första arbetskraftsundersökningen som också mätte sysselsättningen för just gruppen funktionshindrade. Denna var en tilläggsundersökning till den allmänna arbetskraftsundersökningen och ställde också frågor om diskriminering. Arbetsmarknadsverket genomför numera undersökningen vartannat år på regeringens uppdrag och Sveriges statistiska centralbyrå står för insamlandet och bearbetningen av statistiken. En drivande kraft bakom undersökningarna var och är handikappombudsmannen.
Handikappombudsmannen, god middag.
Och Torbjörn Andersson på HO kan ge mer konkret information om hur det faktiskt står till på arbetsmarknaden för funktionshindrade.
De undersökningar som finns, som bland annat SCB och AMS har gjort, visar att situationen på arbetsmarknaden är sämre för personer med funktionshinder än för personer som inte har funktionshinder. Det är en högre andel av befolkningen totalt som är sysselsatt, till exempel om man jämför med personer med funktionshinder. Det rör sig, sysselsättningsgraden för hela befolkningen är knappt 80% och för personer med funktionshinder mellan 65 och 70%.
Runt 20% av de tillfrågade i arbetskraftsundersökningarna angav att de har ett funktionshinder. Det rör sig alltså om en stor grupp som har en lägre sysselsättningsgrad. Facket är medvetet om gruppens situation Och Kristina Järnstedt på LO menar.
Ja, överhuvudtaget för funktionshindrade så är det kanske, jag tror inte att det är så himla lätt. Vi har ju krav på utbildning framför allt. Att man ska ha tillgång till mera utbildning. Och då kanske kopplat också till det här med rehabiliteringspenningen som vi tycker är för kort. Den är ettårig och vi vill ha den mer flexibel. Och det är ju en jätteviktig sak för vad vi ser när det gäller med funktionshinder. Så är det ju kvinnor framförallt som är funktionshinder som har en sämre utbildning än vad män har. Och det här med utbildning, det är ju ett steg att komma ut på arbetsmarknaden. Så det är ju jätteviktigt.
Utbildningsnivå anges av facket som ett skäl till svårighet att ta sig ut på arbetsmarknaden. Torbjörn Andersson anger också utbildning som orsak. Men det finns också andra saker som orsakar problem.
Det kan ju bero på flera saker. Till exempel så visar undersökningar att personer med funktionshinder generellt sett har lägre utbildningsnivå än befolkningen totalt. Och därför kan man ha på grund av detta svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. Alltså bristerna kan ha sin orsak i utbildningssystemet. Det kan också bero på andra saker. Det kan bero på att man till exempel diskrimineras i arbetslivet.
Hur ser sån diskriminering ut?
Kan se ut på olika sätt. De anmälningar vi får in till handikappombudsmannen rör ju flera olika typer av diskriminering. Till exempel när man söker arbete, när man har ett arbete och anser sig till exempel ha sämre lön än sina arbetskamrater. Eller att man till exempel blir uppsagd på grund av sitt funktionshinder som man upplever det.
När det gäller rekrytering, när det gäller lön och även andra saker. Kan du säga lite grann vad som är det typiska fallet?
Det typiska fallet är kanske just att det inte finns något typiskt fall. Det är en väldigt varierad flora av anmälningar som kommer in till oss. Det är personerna som anmäler har olika typer av funktionshinder och det är olika typer av diskriminering som anmäls. Det är också olika typer av arbetsgivare som anmäls. Man kan alltså inte säga att till exempel kommuner skulle anmälas mer än företag eller motsatsen, utan det är de olika typer av arbetsgivare som anmäls.
Det är alla lika bra eller lika dåliga om man tittar på generellt plan?
På ett generellt plan så är det så, ja.
Orsakerna till att personer med funktionshinder generellt har en lägre utbildningsnivå än andra måste naturligtvis sökas i hur skolan och utbildningssystemet fungerar. Den diskriminering som finns när det gäller arbete är ett ansvar i första hand för den som diskriminerar, det vill säga arbetsgivaren. Men arbetsmarknaden består ju av många parter, arbetsgivare, fackföreningar, myndigheter med mera. Dessa har alla ett ansvar när det gäller att förändra förutsättningarna. Sedan 1999 har vi i Sverige en lagstiftning som förbjuder diskriminering av personer med funktionshinder i arbetslivet. Lagen förbjuder både direkt diskriminering och indirekt. Det vill säga, den förbjuder arbetsgivare att välja bort sökande med funktionshinder eller behandla anställda med funktionshinder sämre än anställda utan funktionshinder bara på grund av just detta. Den förbjuder också arbetsgivare att ställa allmänna krav som innebär att personer med funktionshinder diskrimineras. Det är till exempel vanligt att arbetsgivare anger körkort som krav vid anställningar. Ett krav på körkort är diskriminerande om det inte är nödvändigt att kunna köra bil för att utföra jobbet. Lagen ställer också krav på arbetsgivare att göra vissa stöd- och anpassningsåtgärder för att personer med funktionshinder inte ska diskrimineras. Ett sådant exempel kan vara att inte ha personalutbildningar i lokaler där det inte finns hörselslingor.
Man kan säga ansvaret för situationen på arbetsmarknaden är för personer med funktionshinder på ett mer generellt plan kan man ju ta. säg att det finns ansvariga myndigheter för det, till exempel Arbetsmiljöverket och Arbetsmarknadsverket. Men ansvaret för ren diskriminering i arbetslivet, som jag också var inne på, det faller naturligtvis på den som diskriminerar, i så fall den arbetsgivare som diskriminerar.
Mm. Facket då?
Facket har ju en nyckelroll. Om vi tittar på diskrimineringslagstiftningen så har ju de förstahandsrätt att företräda sina medlemmar. Alltså facket ska företräda sina medlemmar i diskrimineringsmål. Handikappombudsmannen kan bara gå in och företräda medlemmarna om facket väljer att inte göra det. Och mitt intryck är att facket är mer benäget att företräda sina medlemmar, hjälpa sina medlemmar nu än vad det var för situationen var för några år sedan. Det är ju så att när vi får in en anmälan så skriver vi till facket och frågar: kommer ni att förhandla? Kommer ni att hjälpa den här medlemmen som har anmält till oss att han eller hon är diskriminerad? Och i större och större utsträckning så säger facket att ja, vi kommer att förhandla. Vi kommer att försöka hjälpa medlemmen.
Det innebär i så fall att medvetandet om den här lagstiftningen och om problemen i sig och ansvaret ökar.
Ja, medvetandet ökar. Men det är från en låg nivå, ska man komma ihåg.
Arbetsmiljö måste ju ha en väldigt stor betydelse i det här ändå.
Mm.
Och där har ju då Arbetsmiljöverket ett stort ansvar.
Mm.
Hur upplever du att de tar det?
Alltså, handikappombudsmannens bild är väl att Arbetsmiljöverket koncentrerar sitt arbete på generell arbetsmiljö och inte på individuell arbetsmiljö. Alltså på arbetsmiljöfaktorer som är betydelsefulla för samtliga anställda. Man kanske inte på till exempel individuella anpassade arbetsmiljö eller arbetsmiljö efter en vissa behov som kanske bara en anställd har.
Men vad du egentligen säger då är att man, den generella arbetsmiljön är definierad ut efter en majoritetsgrupp och inte efter alla.
Ja, man kan säga att Arbetsmiljöverket prioriterar den generella arbetsmiljön ut efter behoven för en tänkt genomsnittlig anställd.
Tror du att de kommer att likadant som facket genomgå någon sorts medvetande process?
Det är väl för tidigt att säga, men man kan väl säga så mycket att Arbetsmiljöverket är en av de myndigheter som har ett sektorsansvar för handikapppolitiken. Alltså det finns ju numera ett antal myndigheter som är ansvariga för olika sektorer inom handikapppolitiken. Och det är klart att Arbetsmiljöverket är en av de sektorsmyndigheterna. Och som en följd av det så borde det i alla fall konsekvensen bli att man mer och mer prioriterar de frågor som berör personer med funktionshinder och deras arbetsmiljö.
Mm.
Men hur det kommer att gå är väl lite för tidigt att säga än.
Enligt handikappombudsmannen håller facket på att bli mer medvetet om diskriminering av funktionshindrade. Förmodligen är det en effekt av antidiskrimineringslagstiftningen. Enligt denna har facket ett ansvar att företräda sina medlemmar i konflikter som gäller diskriminering på grund av funktionshinder. Ett så tydligt uppdrag för upp frågan på agendan. Det kanske tar tid innan kunskapen når ända ut till de lokala fackklubbarna, men på riksnivå finns i alla fall ambitioner. LO, Landsorganisationen, är ett samarbete mellan 16 fackförbund med cirka 2 miljoner medlemmar. Enligt Kristina Järnstedt jobbar man aktivt med diskrimineringsfrågan.
Ja, vi jobbar väldigt aktivt när det gäller diskrimineringsfrågor. Vi har ju när det gäller diskriminering då mot invandrare en kvinna som heter Maria Pass som är har ansvar för de frågorna, men när det gäller diskrimineringsfrågor i arbetslivet, vi har lagstiftning som man måste tillämpa. Och det är vi fortfarande där att man kan ju lagstifta om så mycket som möjligt, men om man inte tillämpar lagstiftningen då blir det fel. Då spelar det ingen roll hur mycket lagar vi har. Och det handlar fortfarande om vad står det i lagen? Hur kan man tolka lagen? Hur använder man sig av lagen? Det spelar ingen roll hur mycket pekpinnar och vi slår och slår på ute på arbetsplatserna, på arbetsgivarna, om de inte har kunskap om hur man använder sig av lagstiftningen, att de har en skyldighet att leva upp till det här.
Hur ser du på det om vi skulle kolla på jämförelse, alltså om vi jämför invandrargrupperna med funktionshindrade grupper utifrån ett diskrimineringssammanhang?
Vi har ju en diskrimineringslagstiftning som är väldigt tydlig när det gäller funktionshinder, men den har ju också en när det gäller invandrare. Och jag tycker inte att det, egentligen så är det väl ingen skillnad, om man ska vara ärlig. Men förhoppningsvis så blir lagstiftningen mycket tydligare nu framöver här. Och det handlar också om kunskap. Vi hävdar ju hela tiden att arbetsgivaren ska ha kunskap. Våra skyddsombud ska ha kunskap. Det är likadant i hela samhället. Alla måste ha kunskap. Vi måste sprida den kunskap som finns när det gäller diskriminering. Alltså.
Vi frågade Pontus Dexell och Hanna Seilitz vad de tycker om fackets roll.
Alltså, facket driver ju sina frågor och de säger då att det är arbetsgivarens ansvar och det finns avtal som man måste följa och det finns regler och normer och sånt som ska, föreskrifter som ska följas. Och det är det de pratar om. Men jag har då inte, det är väldigt sällan man ser att de pratar om någon tillgänglighet och sånt. Det är det ju.
Jag tror att facket har mycket att hämta, alltså att börja jobba på. Jag ser inte att de har så stor kunskap om just funktionshinder i deras arbetssituation. Jag tycker att de borde kunna bevaka mer hur arbetsgivaren ser till så att arbetsplatsen är tillgänglig. Och att se till att ha kunskap om vilka hjälpmedel som arbetsgivaren också kan sätta in. Många arbetsgivare tror att det blir väldigt dyrt att anställa människor med funktionshinder. Men ofta finns det andra åtgärder som gör att arbetsgivaren inte måste betala allt. Och tycker också att facket brukar ofta vara med vid anställningar. Eller i alla fall bevaka anställningar av människor. Och då tycker jag också att man behöver bevaka så att meriterna väger tyngre än personen, så att säga. Att man blir behandlad rätt när man anställer.
Det är tydligt att personer med funktionshinder ser en koppling mellan det vi kanske vanligen menar med diskriminering, att helt enkelt bli bortvald och utestängd, och hur arbetsmiljön ser ut. Man väntar sig mer av facket. Fredrik Larsson uttrycker det så här.
Vad man gör är väl, utifrån mitt perspektiv i alla fall, oerhört lite. Jag tror att okunskapen och oviljan att jobba med de här frågorna är ganska utbredd inom fackföreningsrörelsen. Jag har i alla fall aldrig, trots att jag är en ganska politiskt intresserad person, hört att fackföreningsrörelsen har uttalat sig om de här frågorna överhuvudtaget. Så att det har märkts i alla fall. Det är väl det ena. Och vad man bör göra det är att man bör väl göra de här frågorna också till fackligt politiska frågor. Jobba med diskrimineringsfrågorna, jobba med tillgänglighetsfrågorna, regelsystemet och allt som rör den anställde, likväl som alla andra anställningsförhållanden som rör den som arbetar. Jag menar, arbetsrätt och så vidare är ju självklara frågor för de flesta fackförbund att arbeta med, medan saker som gränsar till arbetsrätten, det vill säga möjligheten att kunna genomföra ett arbete överhuvudtaget när man väl har fått det, glöms bort helt och hållet, verkar det som i alla fall. Och där har de ju en enormt viktig uppgift.
Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder har funnits i cirka 5 år nu. Vi frågar Torbjörn Andersson på Handikappombudsmannen. Hur fungerar den? Kommer den att ha någon effekt?
Jag tycker som sagt att den börjar fungera mer och mer som det var tänkt, i och med att fackförbunden mer och mer tar sig an de anmälningar som kommer in och hanterar anmälningarna genom att förhandla med arbetsgivare och i många fall nå överenskommelser. Resultatet av lagen har inte blivit att det kommit många rättsfall i arbetsdomstolen, bara något enstaka. Men det var inte heller det som var syftet med lagen, utan syftet var att motverka diskriminering. Och det syftet tror jag åtminstone till viss del har uppnåtts, i och med att facket mer och mer tar frågorna på allvar och använder lagen i sina förhandlingar med olika arbetsgivare. Det är viktigt att komma ihåg att det försiggår på arbetsmarknaden varje dag ett stort antal förhandlingar mellan fackliga företrädare och arbetsgivareföreträdare i olika frågor. Och det är viktigt att man i de här förhandlingarna också beaktar diskrimineringsfrågorna. Frågorna om diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder. Och det tror jag händer i större utsträckning idag än för några år sedan. Arbetsrätten är en uttalad förhandlingskultur mellan fack och arbetsgivare. Och så länge om diskrimineringsfrågorna kommer in i den förhandlingskulturen så har jag mycket vunnit. Och jag tror att det går åt det hållet. Jag tror inte man är riktigt där ännu, men det går åt det hållet.
Du har lyssnat på Vad sysslar du med? I programmet medverkade Pontus Degsell, Fredrik Larsson, Torbjörn Andersson, Kristina Järnstedt och Hanna Seilitz. Intervjuer och research gjordes av Farad Jahanmahan och Susanne Berg. Radio Independent Living hittar du på www.independentliving.org.